Artikel 6. Häng med i Abbas fotspår till blockmakarens hus eller till slakthusområdet. Det är bara några av de vandringar som Stockholms stadsmuseum arrangerar under sommaren och hösten. Vi fick en vandring på Söders höjder tillsammans med Josefina Elin, programansvarig på Stadsmuseet.
När man tittar upp på bron som går mot Mariahissen så finns det en liten bro som går ut till allra översta våningarna i huset på Bellmansgatan 1. Och där bor Mikael Blomqvist. I millennievandringarna så visar vi runt på miljöer som förekommer i böckerna. Men vi visar också arkitekturen som finns i Stockholm och som Stieg Larsson har använt sig av för att skapa den här miljön som lockar jättemycket turister till våra vandringar och till Stockholm.
Och det här är en spännande miljö. Ska vi försöka beskriva det här huset? Vad kan det vara ifrån? Är det 1800- eller 1700-tal?
Det är ett sent 1800-talshus och man ser att det är nygotik på de toppiga fönstren. Och också tornen och hela hur taket och allting. Det ger lite så här mystik och slottskänsla nästan. Det väcker ju tankar och man kan förstå att det lockar till att fantisera kring vem skulle kunna bo här och vad gör en person som bor här.
Och du och jag ska prata om de vandringar som ni arrangerar framöver under sommaren och hösten och försöka ge en liten bild av allt ni kan bjuda på.
Ja, för vi på Stockholms stadsmuseum vill ju lyfta fram stockholmarnas historia och också visa staden på nya sätt för nya ingångar till hur man kan uppleva sin stad och veta saker om staden, för det är ju en helt annan tillhörighet. Mm.
Ja, det här är en fin miljö. Nu ska vi gå Monteliusvägen är tanken. Och då har vi gått nu några kullerstensgator upp och kommer till Monteliusvägen. Det är en fin utsiktsplats får man konstatera. Här kan man se hela stora delar av norra Stockholm.
Ja, och dessutom kan man ju känna fantastiska dofter av de gamla odlingarna som finns kvar här, av syrenbuskar och fleder, jasmin, så att det är verkligen parfymerat och vackert på många sätt.
Och förutom då millenniumvandringarna som du berättade om så kan man också vandra i Abbas fotspår.
Ja, eftersom det vi vill lyfta fram de populära människor som finns i staden, både fiktiva och reella, så har vi en vandring som visar 70-talet Stockholm med lite... Ja, genom Abbas ögon eller med hjälp av dem, så att vi tar upp hur det var att vara pappaledig och vi tar upp lite om Klara-omdaningen när man rev stora delar av staden. Och vi går förbi Sheraton där de spelade in en musikvideo. Så att det är en kombination av Stockholms historia och Abba-historia i den.
Och nu kommer vi ut och får en fantastisk vy över ett blåsigt Riddarfjärden. Och en liten ångbåt går in mot stadshuskajen. Stadshuset, det är pampigt där det ligger.
Det är otroligt vackert och om man befinner sig vid stadshuset så kan man gå vår Kungsholmsvandring som tar upp hur Kungsholmen nu och då var. Det var ju en industriö från början, eller från början så var det stora odlingar och väldigt lantligt. Sen blev det en industriö och nu är det ju mer en bostadsö och också mycket en myndighetsö där Stockholms stad har många huvudkontor.
Och vi kan se bakom stadshuset så växer nya byggnader upp som man kan tycka är vackra eller så kan man tycka att de faktiskt är fula och bryter av den här fina stadsmiljön som man annars är lite van vid härifrån.
Ja, men det är väl roligt med utveckling och en stad måste ju få växa och formas med sina invånare, så jag tycker det är fantastiskt att vi har möjlighet att leva i en stad som får vara en levande stad.
Om vi då tittar på Riddarholmen så är den i stort sett intakt så som den har sett ut under många århundraden.
Ja, och det är ju väldigt lockande för tanken vad som kan ha hänt där och att man kan gå runt och nästan känna sig som en historisk person.
Barnvandringar, det har ni också. Vasastan, där har ni barnvandringar.
Ja, och det är ju Astrid Lindgren-tema på de vandringarna. Hon bodde ju vid Vasaparken. Så att vi har en vandring som börjar i Tegnelunden, där Mio Min Mio satt på en av parkbänkarna. Och sen går man vidare till Spökparken på Drottninggatan. Där finns det ett ihåligt träd som man kan tänka sig att det kanske figurerade som Pippi Långstrumps sockerdricksträd. Sen går man upp till Observatorielunden och tittar ut över staden och känner sig som Karlsson på taket. Mm.
Och så har ni vandringar norra Djurgårdsstaden. Där har ni vandringar, gasverket bland annat ska ni, och det som sker runt det kommer ni att visa och vandra kring.
Ja, det stämmer. Stockholms stadsmuseum samarbetar där med miljöförvaltningen för att lyfta fram miljöaspekten i den nya byggnationen som är i norra Djurgårdsstaden. Så man tittar på hur de gamla gasverksbyggnaderna kommer att användas till nya funktioner. Och också hur man när man bygger nytt där försöker tänka in att det ska vara energisnålt och att man ska ta tillvara värme från de som bor i husen. Och sen kom man upp i Hjorthagen och det är på många sätt också en så här pionjärstadsdel vad det gäller miljötänk, där man var väldigt tidig med bergsvärme och tanken också kring hur de som arbetade i fabrikerna skulle ha ett bra på hemmaplan.
Och under rubriken nya vandringar så har ni ett par vandringar till som är nya som ni sätter igång här snart.
Ja, dels så har vi, om vi fortsätter med arkitekturtemat, så är det slakthusområdet. Och det firar ju 100 år i år och då så kände vi att det vill vi verkligen uppmärksamma. Och där är också fascinerande, för där har man på samma sätt som man kan se i norra Djurgårdsstaden en utveckling av gammal industrimiljö. Och sen så lyfter den fram till vad som behövs idag. Man har arkitektur ifrån sent, ja eftersom det är 100 år sedan så är det från sent 1800-tal. Fram till idag, och då ser man att kraven på hur man behandlar kött har ju förändrats. Så nu finns det ju stora moderna från 60-talet kylhus. Och att det hela tiden teknik och krav och arkitektur följs åt. Och det är jättespännande. Mm.
Du och jag ska vandra upp till Mosebacke och så ska vi blicka ut därifrån och fortsätta berätta då om vad ni kan erbjuda under sommaren och hösten här.
Ja!
Så har vi då tagit oss upp på Mosebacke och får en lika fantastisk vy här, fast nu över Saltsjön.
Ja, och nu så står man också väldigt nära en av våra museilägenheter, Blockmakarens hus.
Och där har ni visningar förstås också i sommar.
Ja, det har vi på somrarna. Det vi visar dem hela året, eller Blockmakaren visar vi faktiskt inte på vintern för det är väldigt kallt, men vi visar dem nästan året runt. Men på sommaren ser det också med en liten extra promenad runt i kvarteren här, så att man får en mer större kontext till bostaden.
Och Blockmakaren gjorde då block till fartyg.
Ja, det stämmer bra.
Men vi kan berätta här, hamnens dag, eftersom vi nu står vid hamninloppet här. Det kommer ni ha en utställning på Stadsmuseet där man får se lite bilder och filmer från förr.
Ja, inte en utställning, men vi öppnar upp faktarummet och har tema så att vi tar fram de filmer vi har från hamn och sjöfart i våra samlingar. Och det är väldigt fina och jättespännande filmer.
Vi pratade förut om nya vandringar som ni har. Och en glömde vi kanske inte bort, men vi ska nämna den i alla fall. Och det är Wallenberg.
Ja, i och med att i år högtidlighållande och jubileum så har vi en vandring som går i...
Det är 100 år sedan Wallenberg föddes.
Det stämmer bra. Och då går vi i Wallenbergs fotspår på Östermalm. För det var lite dels för att vi ville lyfta fram Wallenberg och dels för att Östermalm annars har varit en stadsdel där vi inte har rört oss så mycket i våra vandringar.
Om vi blickar långt bort, om vi skulle kunna göra det, så skulle vi också kunna se stuckatörernas hus och få se vacker stuck, för det ligger norröver här.
Ja, det stämmer bra. Men jag ska väl korrigera lite. Stuckatörens våning i ett av husen på David Bagares gata 10. Och det är en sen 1800-tals våning som vi visar under sommaren.
Och där får man se enormt fin stuck. Han var italienare och var en skicklig stuckatör.
Jo, det stämmer. Och det som fascinerade mig mest första gången jag klev in där, förutom att vi då har möblerat upp den och allting, är att det är färglagd stuckatur. Oftast idag så ser man ju den vitmålade, men här är det tomtar med röda luvor och blå tröjor.
Så vill man se vacker och känna på vacker stuckatur, då ska man definitivt besöka den våningen. När det gäller just synskadevisningar då, att göra det tillgängligt för synskadade, hur ser det ut där ur Stadsmuseets synvinkel?
Det man måste ha är väl med sig en ledsagare, för att ibland är det mycket trappor och sånt. Men våra guider talar ju tydligt, så att den delen får man. Och har man med sig någon så går ju den givetvis med gratis. Det enda man ska tänka på när det gäller våra museilägenheter, så måste man köpa biljetterna på Stadsmuseum. För där behövs det en extra biljett för den som följer med, för det är väldigt begränsat antal platser och det är på grund av brandsäkerhet. Men i övrigt så annars så går det bra att köpa en egen biljett och ta med sig sin ledsagare.
Och förutom, som du nämnde tidigare, Blockmakarens hus, så gör ni också besök i såna här visningslägenheter som ni har. Två stycken som jag vet i alla fall. Och där kan man komma in och se hur miljöer, boendemiljöer var tidigare.
Ja, då har vi Barnrikehus borta i Rudammen vid KTH. Och det är 1930-tal och det handlar ju om när man hade väldigt många barn och inte kanske så god ekonomi, så byggde man små bostäder där många skulle kunna få plats att sova och ändå få ljus och god hygien. Sen så rör vi oss fram till nybyggnationerna på 60-talet och hamnar ute i Tensta där vi har på Kämpingebacken också en museilägenhet som är inredd. Och där är det faktiskt så att det är en familj som bodde där som har bidragit väldigt mycket med bildmaterial och också med en del textilier och saker. Så att den ser ut som det gjorde på sent 60-tal.
Så det är mängder med evenemang, vandringar och också något ni kallar kulturfestivalen. Berätta vad det är.
Ja, då är det Stockholms stad. 14-19 augusti så har vi en kulturfestival Där vi har, dels är det vandringar, så att de vandringarna som vi har programlagt har ett väldigt stort miljö- och kolonigrönskande fokus. Men sen är det också mycket konserter och saker som anordnas av staden. Och det är ett festivalcentrum runt Kulturhuset och det brukar vara fantastiskt. Det är liksom så många olika typer av personer som deltar och åldrar som deltar, så att det blir en jättefin stämning.
Bakom oss så har vi en byst av Strindberg. Vi ska gå och läsa på en skylt som står där. Och då står vi vid bysten av Strindberg här. Han blickar ner lite så här överlägset kaxigt på oss, eller hur?
För att han vet att det är Strindbergs år, och under kulturfestivalen så kommer det att märkas väldigt tydligt.
Och vi kan läsa de första raderna ur Röda rummet som beskriver vyn över Saltsjön och Stockholm.
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten. Och rabatterna vore ej uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna.
Det var Josefina Elin, programansvarig på Stadsmuseet, som läste från den platta som finns under Strindbergs byst på Mosebacke. Vill ni ringa till Stockholms stadsmuseum för att få mer information om olika visningar och vandringar, så är telefonnumret 508 31 600. Och reporter var Bengt Rejhed.